Välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till dagens tema som är, Hanna?
Det blå avsnittet.
Vi ska prata den blå färgen.
Korrekt. Mm. Och blå ädelstenar.
Självklart. Hur känns det för dig?
Jag älskar blå ädelstenar. Jag älskar blått. Och nej, men det finns så många bra blå ädelstenar som jag tror att man inte tänker på. För man fastnar på blå safirer. För de är ju nog så magiska. Men sen så kan man dyka in i 70-talsgömman och då.
Exakt.
Då.
För ett av dina uppdrag till det här avsnittet var ju att leta fram riktigt fina smycken med blå ädelstenar.
Mm.
Hur har det gått?
Det var inte så svårt.
Nej.
Det var snarare svårt att sålla. Och sen ville jag ändå titta på lite olika prisklasser. Och jag ville titta på lite olika typer av smycken. Och sen gärna få in väldigt mycket olika sorters blå ädelstenar.
Mm.
Mm.
Finns det en uppsjö blå ädelstenar, alltså som du hittar bland liksom moderna smycken? Eller vintersmycken i och för sig?
Nu har jag tittat både vintage och moderna. Mm. Och jag har lyckats hitta ett modernt smycke som blandar både mer klassiska safirer med lite mer otippade ädelstenar. Men jag tänker att jag håller på vilka det är tills vi kommer dit.
Mm, spännande. Mm. Och ja, det finns ju en sak som jag vill prata med dig om, Hanna.
Mm.
Innan vi drar igång med huvuddelen. Och det är ju det här spännande. Ni poddlyssnare har ju också hört lite grann om det här. Men Hanna har ju alltså börjat jobba som auktionsförrättare.
Bisittare.
Är det det heter?
Man är ju två. Så det är en som sitter med klubban och jag sitter bredvid och berättar vad det är som kommer upp.
Så Hanna har ju fått uppdrag av Kaplans att sitta med som bisittare.
Yes.
På auktioner vissa lördagar.
Ja.
Och nu har du gjort två lördagar.
Ja, och idag är det tisdag, så gjorde jag min första liksom hela auktion där jag var ansvarig under hela auktionen för mitt jobb.
Mm.
342 nummer. Ja, nej, det var hektiskt.
Och hur känns det för att de jag har skvallrat om det här för, till exempel min tvillingsyra, har ju sagt, det låter som ett perfekt jobb för Hanna.
Ja.
Mm.
Man måste ju vara väldigt demokratiskt, för man får egentligen inte lyfta något så mycket mer än någonting annat.
Mm. Men har du några första reflektioner så här efter två gånger? Vilka smycken som går bra och så vidare?
Ja, det som är svårsålt på auktion är ju typ alliansringar. Och jag tror att det är en sån grej som man... Du får dem ju mycket till mer förmån på mitt pris som du hade gått och köpt de nya i butik. Men det är så klurigt med storlek, och jag tänker att man vet sitta och prova och jämföra alla bredvid varandra. Och att det kanske inte räcker med en visning. Men de grejerna som går bra på auktion är ju de unika, lite äldre sakerna. Vi hade en helt magisk blombrosch med rosen och antikslipade diamanter. Som var i silver och låghaltigt guld. Låghaltigt guld är då allt som är lägre än 9 karat. Så det var någon slags guld i legeringen, men inte så mycket. Och den gick ut för, om man säger 3,5. Det var utrop. Och sen så tror jag att den slutade på 10 500 kronor.
Oj!
Ja, så det var riktigt hetsk budgivning med 3 eller 4 olika budgivare som höll på att tampades. Och det var ju riktigt spännande.
Men är det så då att de moderna smyckena, alltså jag tänkte på, nu nämnde du till exempel alliansringar, går inte så bra. Men att de här äldre spektakulära smyckena går bra. Är det så att den moderna smycken som kanske är uppemot 5 år gamla, är de som inte går bra? Ska man hellre vänta då och sälja 15 år senare?
Nu tror jag att den här broschen var ju nog närmare 100 år gammal.
Ja.
Så att det är svårt att bara vänta ut det.
Ja.
Men det jag tänker är att de smycken som inte... Om du har ett unikt smycke eller ett unikt designföremål. Alltså typ Laponia Björn Wäckström har en väldigt känd designer. Som är så här neo-vintage, kanske 20 år gamla, men inte görs längre. Du får dem kanske fortfarande billigare nypris, men folk älskar ändå designen. Det är lite som bra designföremål på auktion som inte finns, som man kan få. Som en schysst lampa eller ett par bra stolar. Liksom. De blir det ofta. Och de här i kända designerna. Alltså bra design går bra.
Mm. Du sa ju till mig, underskatta inte kulturtanterna.
Nej, det kan man aldrig göra. Så man ska verkligen inte underskatta kulturtanternas vurm för finsk smyckeskonst.
Ja, det är just finsk smyckeskonst som
är... Ja, men de gillar ju Laponia.
Ja, okej. Okay. Är det några mer varumärken de gillar?
Ja, de gillar Olle Lingard.
Ja, okej.
Okay. Mm. Georg Jensen kan gå bra.
Ja.
Och, vad heter hon? Jacqueline Rabun, som också designar för Georg Jensen. Alltså hennes smycken. Jag vet att på internationella auktioner så går Elsa Pretti alltid bra. Alltid bra. Angela Cummings går alltid bra. Och Torun Bylov Hybe. Alltså kvinnliga designers, nu när jag tänker på det.
Ja, häftigt.
Inte Björn då, men de andra.
Jättespännande, och jag ser ju verkligen fram emot att få höra mer om det här. För att det som är så spännande nu när du har fått det här, det är väl ett jobb kan man kalla det?
Ja. Ett gig.
Ett gig, precis, gig. Det här gigget. Härligt att man har gig i smyckesbranschen.
Mm-hmm.
Mm, men det är ju att du kommer ju lära dig så otroligt mycket. Och förhoppningsvis, om du får, så kan ju du dela lite lärdomar här i podden med oss lyssnare.
Mm. Jo, men det kan jag väl då säga. Är man sugen på ett klassiskt smycke, alltså standardmodell, typ en solitär, en allians, alltså som man tänker att man ska ha i sin smyckesgarderob för att man vill addera någonting. Och där man säger, ja, men jag är okej med att den sitter på långfingret eller på ringfingret eller på lillfingret, jag vill bara ha någonting bra. Då går det ju att få förmånliga och hyfsat moderna sådana ringar till väldigt bra priser.
Ja.
Alltså man ska inte underskatta det.
Nej, precis. Och det finns ju faktiskt en hel del smycken som är på auktion som finns i de här moderna smyckestillverkarnas nuvarande kollektioner.
Verkligen.
Och som är, jag har ändå förstått som att det är ganska mycket tidiga skilsmässosmycken.
Oh ja.
Ja, som hamnar på auktion. Och de är ju knappt utslitna dessutom.
Nej, verkligen inte.
Så ja, bra första tips här. Men för att gå vidare på ämnet, hur går blå smycken på auktion, Hanna?
Vi hade en fantastisk hästskobrås med turkoser som gick underbart. Den var satt ganska lågt för att det var silver och turkoser, men den var väldigt unik och cool.
Mm.
Liksom cool girl brooch. Alltså väldigt Victoria Asodio, hon hade kunnat rocka den.
Mm.
Om du förstår vad jag menar.
Ja, det är ju Victoria på Jewelry Escape för er trogna poddlyssnare.
Ja.
Mm.
Däremot så här lite för mörka blå safirer i halvmoderna fyrklöverfattningar.
Mm. Vad är en fyrklöverfattning?
Jag tänkte att det sitter fyra stenar tillsammans i en liten blomform.
Jaha.
Nu ritar jag sådär.
Ja. Är det, men hur sitter de? I en ring?
Nej, de sitter ofta i ett hänge.
Jaha.
Eller ett örhänge. Och så, lite den här Frank Lee Farpell Alhambra-formen, men som en diamant-halo runt. Ja, det går inte.
Ah, okej. Okay. Intressant.
Mm.
Vilket också betyder då omvänt, du kan göra klipp?
Det kan du, om du vill ha det.
Mm.
Och det finns ofta, kommer ut ofta ut sätt och så.
Mm.
Nu var det inte blått, men det var ett underbart morganitsätt med örhängen, en ring och en halskedja med större morganiter och lite mindre diamanter typ. Tänk dig en större morganit och sen en liten briljant uppe på.
Mm.
Så att du fick den här dutt viben. Och där sålde, det var ju samma ropare som ropade in örhänge halsband, men ringen gick till någon annan. Men du fick ju ändå lite sätt.
Mm.
Så vill man ha set till vrakpris är också bra att kolla på.
De sålde det inte som ett set?
Nej, de sålde som individuella lotter. Och då hade en förhandsbudat på alla morganiter. Och sen så kom det en under auktionen och snodde åt sig ringen.
Åh, aj!
Jag vet.
Aj, morganithjärtat.
Ja, vi kanske ska ha ett sånt buda på auktionstrategitips. Så att man inte går miste om såna här grejer.
Oj, vad bra. Mm, det blir ett tema för ett kommande poddavsnitt.
Mm.
Väldigt bra. Ja, kul att höra, Hanna.
Mm.
Och idag, kära poddlyssnare, så ska vi prata färgen blått. Och du har ju redan lite avslöjat vad du tycker om blått. Du tycker om det väldigt mycket. Mm. Men vad är din relation till färgen blå?
Jag hade blå studentklänning.
Mm. Oj! Det är ju nästan som att ha blått på sitt eget bröllop.
Ja, vilket jag förmodligen kunde ha haft nästan. Mm. Min mamma gifte sig i marinblått. Jag har, min garderob är väl, det som inte är svart och vitt är liksom 95% blått. Så att jag älskar verkligen blått och förkärlek för marinblått. Smycken så föredrar jag nog att de ska vara lite ljusare så att de gnistrar mer.
Mm.
Du vet, när stenar blir för mörka så blir de ser nästan ut som svarta diamanter.
Ja, precis så.
Och det är inte fel, det är bara att då blir det inte ett blått smycke.
Men vad symboliserar färgen blå för dig? Om du nu vet att du kan lite färgpsykologi, men om du skulle försöka tänka bort det och tänka så här, vad symboliserar det för dig?
Lugn, tycker jag. Jag tycker det är en ganska harmonisk färg. Jag har blått sovrum, mörkblått sovrum.
Just det, det har du.
Och blått kontor. Herregud, väldigt mycket blått.
Vilken färg på kontoret? Eller nyans menar jag.
Två nyanser ljusare än i sovrummet, så det är samma. Så det är en blå som är precis... om man tänker sig ett färghjul så är det precis att den tickar över åt det varma hållet, alltså åt rött snarare än åt grönt. Så kvällshimmel heter den i kontoret och deco blue heter den i sovrummet.
Jaha, fint.
Jotunfärger om man är nyfiken.
Ja, förlåt, nu avbröt jag. Din relation till den, det du blir, hur kommer det sig att du valde den i arbetsrummet?
För att jag tycker att det är fint. Jag funderade på om jag skulle ha grönt, men då clashade jag min man lite. Och sen så kom jag på att nej, men jag är nog en väldigt blå person. Jag tycker det är ju en, det är ju en ganska maskulin färg. Jag har ju tenderat att ha maskulina kläder, men när den drar lite ljusare och kanske lite mer åt det röda hållet, alltså lite duttar in mot lila eller lite varmare, så blir den väldigt, det blir som en att sova i en solnedgång.
Mm.
Och jag tycker om att ha mörkt i sovrummet. Och jag är inte så förtjust i så här mörka lila. Jag är inte så förtjust i så mörkröd. Hade ju varit lite bordelligt i sovrummet, jag vet inte. Så att det var väl någon slags uteslutningsmetod. Och jag vet att jag trivs med det.
Ja. Fint.
Vad är din relation till färgen blå?
Ja, tack för att du frågar. För jag har nämligen reflekterat över det här.
Ha?
Och den är väldigt splittrad.
Ja.
Så... det är olika olika sammanhang. Jag har till och med skrivit ner det här i mina anteckningar. Så mycket har jag funderat på den här frågan. Alltså havet betyder väldigt mycket för mig. Liksom för dig. Vi har ju samma bakgrund inom båtliv och segling från när vi var pyttesmå.
Jo.
För den poddlyssare som inte vet om det. Men havet, där delar ju vi liksom en varm känsla för havet.
Ja, spenderat mycket tid på havet.
Precis. Och jag är också uppvuxen på västkusten under alltså hela min uppväxt. Jag flyttade till Stockholm när jag blev vuxen. Och alltså att sitta på en klippa på västkusten och blicka ut över havet, eller bara vara nära havet, alltså titta ut genom fönstret och så. Nu kunde inte vi göra det från där vi bodde, men när man var hos någon kompis eller så, eller man bodde någonstans där man...
Sanning med modifikation, du kunde ju gå typ 5 minuter för att få det.
Ja. Vi var tredje huset från havet, men vi kunde inte se havet så. Nej. Men det här att liksom sitta på land eller på en vacker klippa och se havet, det jag älskar det. Trivs väldigt bra då. Så utifrån det så representerar blått lugn, lycka och frihet för mig. Alltså havet representerar lugn, lycka och frihet för mig. Och det här skogen, alltså naturens gröna om man säger, det har alltid kommit så långt efter havet. Jag tänker att alltså människor är... kanske havetmänniskor eller liksom skogsmänniskor. Och jag är 100% havetmänniska. Men jag har tänkt på det nu, för nu bor jag ju mer i skogen. Trots allt, livet förde mig dit. Och nu har jag insett att så här, ju mer jag umgås med skogen, höll jag på att säga, desto mer fastnar jag också för skogen.
Jag tänker att du kanske inte är så mycket skog, utan snarare öppna ängar, åkrar, blommor.
Ja, du har ju helt rätt. För det bästa jag vet är skogsbrynen. När man är lite i skogen och ser de här mossiga bergen. Och det är ju så häftigt. Men det känns som man är en trollskog. Det känns som man är en saga. En så här
H.C. Andersen.
Ja, H.C. Andersens saga. Precis. Så känns det. Och sen, men sen så tittar man liksom typ till sidan och ser de här öppna, underbara fälten.
Jag ser ju dig springandes över en blomsteräng i en romantisk vit sommarklänning med en blomsterkrans i håret och fjärilar och kanske något får i bakgrunden och en Maja som skuttar bredvid.
Ja, lilla boven. Vet du vad jag ser då?
Nej.
Fästingar.
Hundägaren. Ja. Men i en romantisk värld så finns det inte fästingar.
Nej, precis. Ja, nej men exakt så. Kläder då. Jag ångrar alltid att jag inte köpte svart. Om jag köpte något i blått så kommer jag hem och så bara, varför köpte jag inte svart? Jag tycker blått är en färg som lustigt nog skär sig ganska ofta mot annat i garderoben. Ja, du tittar på mig med frågande blick.
Jag gillar att ha marinblått och svart tillsammans.
Ja, nej men alltså jag tycker det är, och det är också lite det här klassiska, jag märker det också nu på, alltså när, det finns ju klädkoder för mäns kostymer och så. Och skärpen och skorna. Och det är liksom blått och brunt. Mm. Men du får absolut... Nej, det är brunt och svart man inte får mixa som man.
Mm.
Ja, men hela det där har nog färgat mig lite grann. Alltså jag skulle ha svårt att matcha till exempel svart och blått.
Mm.
Ja, jag tycker det är i alla fall mycket lättare. Med exempel grönt, brunt, vitt, svart. Till och med rosa tycker jag är lättare att styla än blått.
Mm.
Mm. Och då har jag ändå blå ögon så att jag antar att jag passar i blått. Alltså, men jag tycker ändå det är svårt med blått.
Mm. Ja.
Ja, så att, mm. Men sen då, sista smycken.
Mm.
Och smycken är också splittrad med blått.
Mm.
Mm.
Du har gjort en del blå smycken i den där.
Nej, men alltså jag skulle ju ta med mig smycken nu hem. Nu har du satt på det en fin ring här.
Ja.
Jag skulle ta med mig smycken hemifrån till idag till studion.
Mm.
Och jag har två blå smycken.
Jo, men du har gjort det andra.
Ja, absolut. Men det är för andra gillar blått.
Jaha, så du har bara två blå ringar?
Ja.
Och du har svinmånga gröna?
Ja. Och den jag har på mig nu, den här blå, det är en blå solitär som jag gjorde för jättelänge sedan.
Men och den bär du inte speciellt ofta?
Nej, den här har jag ju bara sparat för att det, jag ville spara en... Det är en vacker liksom, en bajering som jag ville liksom arkivera, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Arkivera designen. Det är alltså en cornflower blue, alltså blå klintsblå. Mm. Eller nej, den är royal blue. Mm. Den är en sån riktigt fin, glittrig, mörkblå safir, fast utan hint av svart alls. Mm. Så den är verkligen så här fint glittrig. En, ja, 6 mm tror jag den är i diameter. Och sen så är det mörkblå stenar i bandet också. Så den är verkligen så här blå, sparkling.
Ja, men en prinsessring. Hade det varit vita diamanter hade det ju varit en förlovningsring.
Exakt. Och sen så har jag ju nu precis gjort en lapis lazuli ring.
Ja, det var den som jag nog.
Ja, som du har tagit på dig. Och den, där blev jag ju kär i stenen.
Ja, men den här stenen har ju stråk av vitt och lite guldfläckar i. Så jag tänker att du tänker på kanske en himmel.
Ja, exakt så. Det är min koppling till...
När du ligger på blomsträngen och tittar upp.
Precis. Men jag var ju med dig när jag hittade stenen.
Mm.
Så du kanske influerade mig.
Ångrar du att du inte gjorde den här ringen i svart?
Nej, absolut inte.
Nej, då
Gud, nej.
Det var ju tur att du inte ångrar det.
Nej, precis. Och sen har jag nu hittat ännu lite fler härliga blå ädelstenar i de här 70-talsgömmorna.
Mm.
Men, ja, lång utläggning. Men, så blått för mig är splittrat helt enkelt.
Mm.
Mm. Ska vi gå över till huvuddelen?
Ja, det tycker jag. Är det nu vi ber om att få en jingle?
Ja, det gör vi. Men då kör vi igång med det blå avsnittet på riktigt.
På riktigt.
Mm, kör vi. Okej, Hanna, är du redo att höra min röst lite till?
Ja.
Mm, tack. För jag tänkte nu berätta lite kort om den blå färgens historia.
Mm.
Och det som är härligt med färglära,
mm,
och historisk färglära, det är ju att ofta så hittar man ädelstenar väldigt, mm, tidigt i det.
Okej. Okay. Tell me more.
Precis. Men det börjar så här. Blått är en av de tre primärfärgerna. De andra två är gult och rött. Och de här tre färgerna är rena och man kan inte blanda dem för att få fram dem först. Utan snarare använder man de färgerna.
Du kan inte blanda det till en gul.
Exakt. Utan man använder blått, gult och rött för att skapa alla andra färger. Vilket då kallas sekundärfärger.
Mm.
Så blått är en av de tre primärfärgerna. Mm. Vi går vidare. Det är en väldigt ovanlig färg i naturen. Visste du det?
Är det det?
Mm. Blått är ju färgen hos himmel och vatten.
Mm.
Men det är ju också nästan det enda, förutom blommor och bär,
ja,
som är blått i naturen.
Och ädelstenar.
Exakt. Men ädelstenar ser man ju inte.
Nej.
De är ju väldigt långt ner.
Ja, precis. Mm. Man ska ha tur om man ska hitta färdigslipade safirer på gatan.
Mm. Men tydligen har man till och med gjort en undersökning av färger i mark, i svensk natur. Alltså både mark och vegetation då, alltså det som växer. Och det har visat sig att blått endast förekommer i blommor och bär. Så inga andra färger i naturen. Då funderade jag på berg och sådär. Sen var jag så här, nej, de är ju liksom grå eller beige eller kanske till och med lite röda. Men de är ju då inte blå.
Nej, det finns ju underliggande så här blågröna toner i så här marmorblock och så. Det finns ju några. Fast då kanske vi är inne på ädelstensterritoriet.
Jag vet inte riktigt. Just den här källan kommer faktiskt från Wikipedia och det brukar ju vara tillförlitligt. Men du poddlyssnare som vill läsa mer om det här kan ju...
Jag sitter och tänker så det knakar vad jag hittar blå färg i naturen. Men ja, men det kanske är att man tänker att det är så mycket för att just himlen och havet har blått.
Exakt. Och himlens blå färg, vet du hur den uppkommer?
Alltså jag tänker att rymden är svart.
Mm-hmm.
Och sen så har vi solljus. Och partiklarna och allt som är, det reflekteras tillbaka. För färg är ju egentligen, ingenting har ju färg. Det handlar ju bara om vilket ljus någonting reflekterar, en yta reflekterar. Så att någonting som är rött, om du lyser på det med ett vitt ljus så studsar det bara rött ljus tillbaka och det är därför vi ser rött. Och det är därför folk kan vara färgblinda och så, för att man ser inte alla färgvågor på det samma sätt.
Mm, du är ju helt klart något på spåren. Himlens blå färg uppkommer för att solljuset som innehåller alla våglängder sprids i atmosfären.
Mm.
Och de kortare våglängderna sprids mer än de längre och därför ser vi himlen som blå. Och ungefär samma är det som sker varför vi ser havet som blått. Och det är också därför som havet ibland kan ju se svart ut. Och, alltså det är på olika ljus.
Grön.
Ja, exakt. Och ibland är det bara underbart turkosblått.
Mm.
Och då handlar det ju om hur våglängderna sprids.
Mm.
Så väldigt spännande. Och sen så kommer vi då till att använda blått som färg. Och blått är ju en extremt dyrbar färg.
Exklusivt.
Ja, verkligen. Till exempel så har blått pigment för måleri varit väldigt ovanliga eftersom de varit väldigt dyrbara.
Mm.
Mm. Och ultramarin är den första så här blå pigmentet då som man använder. Och det började man använda ungefär på 1200-talet.
Mm.
Och det framställer man genom att krossa den här som jag håller upp nu.
Jaha.
Lapis lazuli.
Ja.
En underbar blå ädelsten. Och även en blå, bara man kan köpa det som kristall också.
Ja.
Men det här var det man använde. Alltså en ädelsten.
Så att för att ens få färg så började man krossa en ädelsten. Då fattar man ju att det blir dyrt.
Exakt. Så himla coolt. Och man jämför det till och med guld.
Mm.
Och sen så andra äldre blå pigment har framställts av krossad azurit.
Mm. Azur är ju blått på franska till exempel. Azur.
Mm, precis.
Mm.
Och det är ju inget som jag kommit i kontakt med ädelstensmässigt, men det är också liksom från berget. Ja. Man säger. Och sen så från 1700-talet så har man tillverkat blå pigment då, som inte är organiska, så man har inte hämtat dem direkt från naturen. Och berlinerblått var det första blå pigment som var någorlunda hållbart till ett överkomligt pris. Och det blev då vanligt i det svenska allmogemåleriet.
Mm-hmm.
Och koboltblått började framställas industriellt i början av 1800-talet och är det som används också mycket inom konstmåleriet.
Mm.
Så en ganska ny färg, om man säger, att kunna liksom använda i stor skala.
Ja.
Mm. Men spännande då, för att den här färgen som man fick fram genom att krossa lapis lazuli, den kallades då ultramarin. Och den har man hittat i egyptiska gravmålningar.
Mm-hmm.
Och även konstnärer som Leonardo da Vinci och Michelangelo har använt det pigmentet.
Mm.
Väldigt coolt. Och det står också att i svenskt måleri har den förekommit ända sedan medeltiden. Men på grund av priset har den aldrig varit ovanlig. Eller alltid varit ovanligt, förlåt.
Mm.
Och det här, den informationen kommer från Riksantikvarieämbetet.
Okej.
Okay. Mm, väldigt spännande.
Ja.
Mm. Ja, men det var lite blå historia. Är det något du känner att du saknar i den blå färghistorien, Hanna? Som jag borde ta upp.
Nej, men jag funderar på, vi har pratat om att lila är en kunglig färg. Var en kunglig färg. Och nu har det ju gått över till blått. Man använder mycket blå sammet och så i kungliga sammanhang. Mm. Det är intressant hur det skiftet går. Men jag tror att det kanske får bli ett lila avsnitt då.
Precis. Men en intressant grej är också att i språk över hela världen så har man varit ganska sen med att utveckla separata färgord för att skilja grönt och blått.
Yeså.
Ja, så man har varit liksom tidigare med att i språken ha egna ord för färgerna vitt och svart och rött och gult.
Mm.
Och så har man liksom då mer klumpat ihop grönt och blått.
Mm-hmm.
Vilket på ett sätt man kan nästan se när man hör, när man, eller jag känner i alla fall att så här, kan se att man tycker att de färgerna ändå så här hör lite samman.
Verkligen.
Mm.
Är du redo för lite så här modern blå?
Ja.
Inte historia, men användning av blått.
Ja, nej, men jag är redo. Ja. Det här var min lilla historielektion.
För blått i design och i grafisk design används ofta för att förmedla känslor av lugn, tillförlitlighet och professionalism. Och det är en väldigt vanlig färg i logotyper och varumärkesidentiteter. Så på min hemsida till exempel, både på Skatans hemsida och på mitt vanliga företags hemsida så använder jag blått. Men som drar lite åt grönt.
Men har så du det, gjort det med den anledningen?
Underförstått tror jag. Inte underförstått, undermedvetet ska jag säga. Och då har jag ju valt att gå lite mer edgy, så jag har lagt det lite grönt i det så att det drar lite mer petroleum, för den här vanliga standardblå som varken är varm eller kall är ju väldigt mycket förknippad med banker och så. Jag ska dra upp lite varumärken som vi ser om du känner igen sen, som har blått i sina loggor. Ja. Och det är vanligt för företag inom teknik, kommunikation, finans och hälsovård. Och mörkare nyanser, för man skiljer ändå, för det är en väldigt annorlunda vibe på en ljus babyblå och en marinblå. Så mörkare nyanser används för att förmedla auktoritet och stabilitet, och ljusare nyanser används för att ge en känsla av friskhet och renhet.
Men okej, men finns det något varumärke som har använt en ljus blå färg för att, jag tänker vattenreningsverk och sånt, har inte de ibland blå och ljusblå loggor?
Kanske, men om vi tittar på till exempel Twitter-loggan, den gamla fågeln, ljusblå. Ja. Skype, ljusblå.
Just det.
Dell, alltså företaget, har en blå logga. Windows har en blå logga. Cisco, IBM, American Express har ljusblå loggor. Om vi går på mörkare så har vi Ford, Visa, General Electric, Gillette, Nokia. Alltså det är PayPal har en mörk och en ljus.
Mm.
Så blått kan också användas för att förstärka känslor av tillit och säkerhet i webbdesign och användargränssnitt. Så att, ja, tillförlitlighet, renhet, det är liksom inte, det är friskt, det är rent. Jag tror att, du vet, en ljus himmel, en sommarhimmel, den är ganska oskyldig och ljus. Den är tillförlitlig. Den är inte, så rött kan ju vara ganska passionerat och mörkt och stökigt och lite varningsfärg. Blått är liksom motsatsen till det röda.
Ja,
mm.
Så det var historia. Och nu Hanna, det här vet jag är ett favoritämne hos dig. Färgpsykologi.
Ja.
Och vad är färgpsykologi?
Färgpsykologi är väl läran om vilka känslor och liksom värderingar en färg förstärker. Vad man säger med en färg och hur man använder olika färger för att kommunicera mer än bara det man kommunicerar med ord. Vi brukar säga att en bild säger mer än 1000 ord. Men till exempel en färg i en logga eller någonting kan ju också säga något mer och på ett undermedvetet sätt förstärka våra känslor inför ett varumärke, en produkt, ett rum, en produkt. Ja.
Det här var ju ett väldigt business tänk. Det här är ju hur man använder färgpsykologi.
Ja, men jag gillar ju att applicera saker.
Ja, precis. Men första steget då är ju hur vi upplever en färg.
Ja.
Alltså även bara i, när vi går in i ett rum eller är på havet då, hur vi upplever blått och så. Och att till exempel när man är ute på ett mörkt hav som kanske är stormigt och det är nästan svart, då känns ju havet läskigt.
Hotfullt. Då drar det ofta grönt också.
Ja, kanske det faktiskt. Men när man är på en strand i Medelhavet och det är så turkost, då känns ju det väldigt vänt.
Ljusblått är ju en ganska oskyldig färg.
Ja, precis.
Eller, säger jag, det känns så.
Ja.
För mig känns det så.
Ja.
Babyblått, barn.
Exakt. Precis, väldigt oskyldigt faktiskt. Men färgpsykologi, jag har ju valt att också döpa det till något annat faktiskt.
Okej.
Okay. Energipsykologi.
Okej.
Okay. Alltså vi ser ju inte energier om man inte är auraläsare.
Nej.
Men även auraläsare ser ju energierna som färg.
Ja.
Ja, precis. För det enda sättet för oss att se energi är ju genom de här våglängderna som blir till olika färger.
Ja.
Så det tycker jag är väldigt coolt att alltså hur vi Hur vi påverkas av det vi ser, vilket är färgerna, är ju faktiskt hur vi påverkas av energierna runt omkring oss.
Ja.
Mm. Och nu, men det finns tre. Det är nämligen inte bara, för nu har jag ju pratat lite grann om biologiskt nästan.
Mm.
Ja, hur vi uppfattar det, liksom, bortsett från allt annat vi upplever i livet.
Mm.
Men det finns två saker till som påverkar hur vi uppfattar en färg. Alltså hur du uppfattar en färg, hur du som lyssnar uppfattar en färg och så vidare.
Okej, okay, tell me.
Ja, men jag tänkte du skulle gissa.
Oh, det känns som i skolan här nu. Blir inte vi som individer färgade av hur en färg har använts historiskt och i vilka sammanhang?
Jo, exakt. Man skulle kunna kalla det då kultur.
Ja. Mm. Ja, men precis.
Och det beror också på var vi är uppväxta. Alltså vilken historia och vilken kultur vi har utsatts för, så att säga.
Ja, och det, jag tänker, om man tänker på ädelstenar och ädelstensfärger. Mörka ädelstensfärger har ju ofta setts på kungligheter. Du vet, när man ser hovjuveler så ligger de ofta på så här mörkblåa kuddar.
Ja,
eller precis. Vinrött eller lila.
Ja.
Och då tänker man ju dem som exklusiva för att de har använts i exklusiva sammanhang.
Precis.
Rea används, rött används ofta i rea, och då kanske man tänker lite mindre exklusivt, eller?
Ja.
Kulturellt.
Faktiskt, även om rubiner är otroligt exklusivt.
Men de är mörkare röda än den rea röda.
Ja, det är sant. De är inte tomatröda,
nej.
Nej. Nej. Okej, bra. Det är biologi, det är kultur. Och vad är den tredje som påverkar hur vi uppfattar färger?
Okej, biologi, kultur och pass.
Trender.
Ah, ja, ja, okej.
Okay. Mm. Mm. Och den här källan då, jag har ju, jag vill ju källhänvisa för dig som lyssnar som är väldigt blå.
Mm.
Ja, så hur är man när man är blå, Hanna? Du är ju väldigt mycket blåare än vad jag är.
Jag är väldigt lite blå. Jag är röd och gul.
Men du vill ju ha fakta, eller?
Nej, inte egentligen. Det är bara av dig och mig. Det är för att du är så extremt oblå. Men jag är ju... det är någon färg jag inte är alls. Och jag tror att det är den gröna. Nej, det är nog den blå. Jag är typ 2/3 röd och 1/3 gul.
Okej. Okay. Jag förstår.
Så det är därför jag sitter här som en fågelholk och inte vet.
Okej okay, då.
Men det röda i mig gillar ju att argumentera. Och för att få igenom sina argument måste man ha fakta. Så det blå är ett nödvändigt ont.
Ja, okej. Okay. Men i alla fall för dig som lyssnar som vill ha fakta. Och därmed inom... Är det personlighetslärare som man kallar det blått? Att man är blå. För dig så kan jag då säga att källhänvisningen till det här med färgpsykologi kommer från en föreläsning från Sara Garanti. Som även varit med i podden.
Färgexpert, Sara Garanti.
Mm, färgexpert. Sveriges färgexpert. Så hon säger då att det är biologi, kultur och trender, alltså tidsandan var vi är just nu, som avgör hur vi uppfattar en färg.
Mm.
Och det är väldigt spännande. Och var är blått, alltså om du skulle säga, vad representerar blått just nu, Hanna? Alltså i tidsandan vi är just nu.
Så applicerat då, så används blått ofta för att förmedla känslor av lugn, tillförlitlighet och professionalism.
Ja, men om du skulle säga själv nu, alltså vad tycker du att blått liksom representerar i samhället just nu? Alltså...
Ja, men jag håller ju med.
Ja, du håller med?
Ja.
Ah, ja, okej.
Okay. Jag tror att av många så kan den uppfattas beroende på vilken nyans. Och här är ett sidespår. Jag älskar vilka namn det finns på blå nyanser.
Ah.
Alltså, och de är, nu kommer jag blanda språk lite, men himmelsblå på engelska heter ju cerulean.
Jaha.
Det är ju helt fantastiskt. Vi har ju en ädelstens, en av de mest eftertraktade safirfärgerna heter ju cornflower blue.
Ja.
Hur vackert.
Ja, det är blåklinsblå.
Exakt.
Mm.
Vi har ju royal blue. Det finns en kunglig blå färg.
Mm.
Vi har ju koboltblå. Som är en väldigt stark blå. Kleinblå som är så här, i många så här, moderna konstverk så är ju kleinblå en väldigt, det är en väldigt vass blå.
Och det, han, det var ju en man som hette Klein, som den uppkallar efter.
Mm. Dröm att få en färg efter sig.
Ja,
Hellbergsblå. Jag vill ha det.
Ja.
Och sen så finns det ju liksom petroleumblå som drar lite mer åt grönt. Vi har ju babyblå som är en väldigt oskyldig nyans av blå.
Men för att enligt Sara Garanti då, så de här olika nyanserna signalerar olika saker.
Ja, det kan
så
jag förstå.
Alla de här signalerar inte lugn lika mycket till exempel.
Nej, precis. Och för mig så är det mörkare nyanser är ju mer stabilt, mer mossigt, mer traditionellt. Ljusare blå blir då lite oskyldigare, lite liksom renare, ganska om jag vill ha något oskyldigt och rent. Det finns ju en anledning till att, du vet, mensskydd. De hade ju inte rött blod när de visade hur bra uppsugningsförmåga en binda hade. De hade ju alltid så här blåa, kliniskt blåa. För det är liksom munskölj, blått. Det är ju färgat blått för att det känns fräscht rent.
Sant. Men jag undrar, för din logga är ju blå.
Ja.
Hur tänkte du när du valde den blå färgen? Och vilken blå färg är det för den som inte sett din logga?
Vilken av de blå?
Jag tänker nu på Magpie Memoirs. Eller har du två?
Ja, men till mitt vanliga företag så är det.
Ja, just det. Hanna Walks and Talks.
Ja, den är också blå.
Ja, det som du använder när du ska representera OS på TV.
Exakt så. Den är en mörkt petroleumblå som nästan drar åt grönt.
Väldigt professionell.
Ja, men ändå lite mer edgy med tanke på att den är liksom den drar lite åt grönt. Så den är inte rent blå. Den är inte midnattsblå, utan den drar lite åt grönt.
Nej, det är ju ingen risk att man tror att Hanna Walks and Talk är en bank eller ett försäkringsbolag.
Ja, nu är du inne på den. För både Skatan och min vanliga logga är blågrön. Liksom. I mitt vanliga företag har jag också kombinerat den med en orange. Så att, för att poppa till det lite.
Mm, det tror jag är väldigt smart.
Mm. Och grått. Så blått, grått och orange.
Men vad ville du själv signalera när du valde blått?
Alltså jag höll på att jobba väldigt, väldigt mycket med båtar. Så jag hade väldigt mycket bilder när jag satt på stora båtar i Medelhavet. Så det matchade ganska bra.
Mm.
Och lite edgy. Jag som person har varit på mig väldigt mycket blått. Jobbade mycket med havet. Och det kändes ändå som en lugn färg. Och ett bra alternativ till svart i så här grafisk design. Du kan använda en mörkblå istället för en svart. För att mjuka upp och inte få så hårt. Men ändå ha en bra kontrastfärg. Så det är nog en UX-grej. Att det är, så här, det är lätt att designa med den.
Smart. Men av de varumärken, så stora varumärken som har blå loggor. Vilka tycker du har de bästa blå loggorna?
Det här är ju faktiskt en logga som inte finns längre, men jag älskade ju den gamla Twitter-loggan med den lilla pippifågen.
Turkos var den, va?
Nej, den är inte turkos, den är mellanblå. Den är ganska himmelsblå. Så att den är inte riktigt, den är inte så grön så att den är turkos. Disney har ju faktiskt marinblått med en gradient i en båge i olika blå nyanser. Den tycker jag är fin.
Men det är lite, det är inte så barnsligt. Alltså det är lite konstigt för ett barnvarumärke.
Ja, men det var ju inte ett barnvarumärke från början. Och du vet, när man ser Disney i början på en film så är det ju den här natthimmen över slottet. Så det är ju den himmelsblå.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, sant. Den är ju lite drömsk.
Ja. Ja, men för det är nog det här rymddrömska som man får in där. Procter & Gamble har ju en väldigt tråkig blå, tycker jag. Den är ganska lådor i raka rader blå, tycker jag.
Ja.
Ford har en blå som drar lite åt grönt, som jag tycker är ganska schysst faktiskt. Jag gillar nog inte innan. Visa, kortvisa har en rätt lame blå, tycker jag. De har en blå. Den är väldigt neutral.
Jag måste säga att Fords logga har jag alltid haft ett positivt intryck av.
Jag tror att det är för typ, jag gillar typsnittet och den här ovala, det är någonting, den känns både dynamisk och rund men inte så steril men ändå clean liksom.
Men det är någonting, ja, för om jag ser den nu så den blå loggan, alltså den blå färgen är den kanske mest klassiska, så tråkiga blå färgen som finns, mest neutrala.
Fast det är lite grönt i den.
Ja, men sen så har den ju också, alltså formen på loggan, den här liggande ovalen med en vit ram runt, det känns som en gammal så emaljerad skylt.
Ja.
Så det blir lite så här gammaldags. Och sen så också får det själva texten som är skriven är så snirklig att den känns lite gammaldags också. Så att det blir så här en väldigt härlig, så trovärdig gammaldags logga som bara känns härlig, jag vet inte riktigt.
Mm. Och jag gillar den, att den är lite mörkare. Jag tycker ju att en av de minst attraktiva blåfärgerna är svenska flaggan blå. Så tråkig. Den är ingenting.
Men du som har bra namn på saker, vad skulle den nyansen kallas?
Men den är väl typ så asurblå. Alltså, det är ju en mellanblå. Mellanmjölksblå till ett mellanmjölksland.
Mm, men för ett smyckesmärke, vad tycker du om den blå färgen i grafisk design för ett smyckesmärke?
Har inte Engelbert frångått? De har ju gått från någonting till, de har grönt nu. Så de har bytt, om vi tar på de svenska.
Och det tror jag är baserat på trenden. Alltså hur vi uppfattar färger baserat på trender. Och nu har ju grönt, de flesta varumärken vill ju associeras med grönt nu.
Ja, precis. Så ett smyckesmärke. Jag tänker att, vad heter de? Harry Winston har ju en mörkt, mörkt marinblå. Alltså det är ju så klassiskt. Du blir ju inte mer klassiskt än den här marinblåa. Det är anrikt men de sticker inte ut. Det är if you know you know. Man går dit. Det är liksom, det är så klassiskt så att det finns inte. Men å andra sidan, Tiffany har ju en egen färg som heter Tiffanyblå som är väldigt turkos.
Ja, den är så underbar. Alltså också ur ett liksom varumärkesperspektiv blir jag imponerad.
Mm.
Hur de har förvaltat det.
Mm. Så om jag säger Tiffanyblå så tror jag att alla får upp en bild i huvudet.
För de har gjort lite samma som Ford, fast tvärtom. Alltså de har använt en väldigt lekfull färg,
ja,
mot en väldigt, väldigt gammaldags, lite striktare typsnitt på loggan. Som gör, ja, att det blir en väldigt så här lyxig men ändå utstickande kombo. Lite som Hermes och orangea lådorna.
Exakt. Jag tror att Balenciaga har väl tagit en grön. Jag tror att vi pratar om det i det gröna avsnittet.
Mm. Nu har vi lite turkosstenar som ligger här. Och Tiffanys blå är faktiskt lite turkosblå.
Alltså som ädelstenen turkos.
Ja, precis.
Så att ja.
Men om någon skulle starta ett nytt smyckesmärke nu, eller någon som sitter och lyssnar och funderar på varumärke, varumärkesfärg, hur skulle du då tänka kring att rekommendera färgen blått?
Alltså jag använder ju till Skatans skatter, så har jag ju en ljusare blå bakgrund och den är som en mörkare Tiffanyblå men med mer grönt i.
Mm.
Så där är den ju mer mellanblå. Men det jag kan rekommendera är ju, jag gillar när smyckesmärken känns inte för edgy utan att de känns lite mjuka så att man känner sig välkommen. Och många blå kan bli lite hårda.
Ja.
Så att man bryter en blå med något. Antingen att man drar kanske lite åt det lila eller att man drar lite åt det gröna så att den blir liksom lite mer dämpad, lite mer bruten. Om du förstår vad jag menar.
Mm.
Så att den inte känns så mossig och exkluderande. För det känns väldigt inte idag att ha ett exkluderande smyckesmärke. Man vill ju ha ett inkluderande smyckesmärke där folk vågar komma och köpa.
Det här är lite spännande. Då kan jag gå in på en färg som heter Indigo.
Ja, älskar. Ja, det är väl den färgen som är på Magpie Memoirs typ.
Ja, och den har ju blått med lite, lite lila i sig.
Ja, är det det? Ja, okej. Nej, då har jag inte det. Men Indigo blå, ja. Och det är på mycket porslin är det Indigo. Ja, då hade jag fel.
Nu visar jag en bild här. Du skulle väl säga att det här är blått med lite lila i.
Ja, precis. Ja.
För den har faktiskt Sara valt ut här i sin föreläsning och berättat lite grann om.
Aha.
Mm. Så du ska använda Indigo när du vill blicka inåt, meditera. När du vill somna bättre. När du vill lyssna på din intuition och när du vill vara andligt kreativ.
Det låter ganska passande, eller?
Mm. Alltså om man är ett smyckesmärke så är ju det.
Men Mumbai där är ju väldigt oblått i sin grafiska profil.
Jag vet.
Det är beige och grönt.
Ja, exakt så. Ja, jag har ingen bra svar på det.
Jag kör att du inte gillar blått. Eller inte, du vill inte känna konflikt i din varumärkes grafiska profil, men du har en personlig konflikt med blått där du inte vet hur du ska känna och då kanske det känns off-brand att ha det på ditt varumärke som är din lilla bebis.
Jag vet inte. Jag kör ju väldigt mycket på känsla. Men blått för mig är, det är hårt, kallt och maskulint. Så.
Mm.
Och det, så varje gång när jag har försökt, när jag sitter och mixar exempel på hemsidan och jag försöker lägga in något blått, så känns det hårt, kallt och maskulint. Och det är ju absolut inte Mumbai.
Mm.
Så. Alltså, eller så som jag designar, eller min kreativitet är ju inte hårdkall och maskulin överhuvudtaget.
Mm.
Så ja, det är nog mitt bästa svar just nu.
Ja, för min, nu blir det väldigt, vi gräver väldigt mycket där vi står. Ja. Vi ber om ursäkt för det. På min hemsida magpie.se, themagpie.se, så är det ju väldigt mycket blått om du kikar på den. Det är två blåa nyanser som jag har i den grafiska profilen. Och som jag har kombinerat med en vaniljgul och en gräddvit.
Ja, sjukt fint. Mm.
Och det är ju supertraditionellt. Och det är ju, för jag tänkte, jag tror att jag tänkte, för jag dealar ju mycket med vintage-smycken nästan bara. Och mycket kungliga smycken och så. Och då passade den liksom royal mörkblåa. Men ändå...
Ja, men jag gillar väldigt mycket din grafiska, alltså ditt grafiska uttryck, ditt grafiska sätt. Du är duktig på det, tycker jag. Och nu börjar jag fundera högt här, men jag kan tänka mig att jag tycker, dels gillar jag hur du använder färger. Du, liksom att du tänker mycket på, men är det blått med lila i till exempel? Alltså är det blått med grönt i? Alltså du tänker mycket så. Men sen också använder du som dina små fåglar som är så lekfulla och humoristiska. Och jag älskar ju ditt...
Du har alltid någon form av blå.
Ja, men du har alltid humor i dina, och humor, lite barnslighet eller lekfullhet i din grafiska design. Och det matchar ju, det är som fårloggan. Alltså det matchar ju så otroligt bra med då de här djupare, mer allvarliga färgerna. Det blir liksom vuxet, det är som en så här en dammsugare, en punchrulle. Alltså det är så här, ser ju jätte, ser ut som en... Det är samma färg som de gröna små grodorna, alltså som man också kan köpa på kaféer.
Ja, gräddgrodorna.
Men sen så när man biter i det så är det lite så här sting av vuxenhet.
Ja, och jag gillar ju att leka med kontraster.
Exakt. Så det funkar verkligen.
Mm.
Men en sista grej om... För Sara Grant har tagit fram en annan färg bara.
Okej.
Okay. Eller en annan nyans i de blåa.
Mm.
Men jag ska också säga det, jag bara avslutar, att indigo inredning, då säger hon att man kan ha det i sovrum för att sova bättre. Och man ska ha det i rum för stillhet.
Mm.
Det var lite det du beskrev din inredning.
Ja, den är faktiskt ganska indigo.
Men vilken kulör gör att vi får ökat fokus?
Oh. Nu gissar ju jag uteslutande den här. Jag tror inte att det är en mörkblå, för du har redan tagit ett mörkblått exempel, så du tänker att du kanske vill ha något ljusare. Men är vi på någon slags mellanblå?
Vi är på ljusblått.
Ja, vi är på ljusblått.
Ja, så säger hon, använd ljusblått då. Mm. När du vill koncentrera dig.
Mm.
Tala inför publik och få andra att lyssna på dig.
Mm.
Stå upp för din egen sanning.
Mm.
Kommunicera och vara produktiv.
Mm.
Mm.
Det var bra att jag valde en ljusare blå till kontoret då.
Mm. Så ja, det var lite om färgpsykologi.
Mm.
Är du redo att gå in på smycken, Hanna?
Jag är det.
Mm. Kul. Och du har ju förberett två historiska blå smycken.
Mm. Eller jag har faktiskt, ett är faktiskt en ädelsten.
Åh, vad kul.
Mm. Ja, kanske den mest kända ädelstenen, och det är kanske där vi ska börja.
Åh, jag måste få gissa då, eller?
Ja. Nu håller jag för mina anteckningar här.
Jaha, jag tror att du visar...
Nej.
Ett smycke här. Akvamarin?
Ja, det kommer komma en akvamarin i ett smycke, men en av världens mest kända ädelstenar som är liksom unik i sin egen rätt.
Ja, det är den här blå diamanten.
Ja,
ja.
Mm. Hope-diamanten.
Mm.
Mm, och där är det ju faktiskt en blå diamant som kallas för Hope. Ja. Världens mest kända diamanter väger 45,52 karat. Stort. Men ändå inte svinstort, för det finns ju vita och gula diamanter som väger några hundra karat. Men blå är en väldigt ovanlig färg i diamanter. Det kan man lyssna på avsnittet med Sia om färgade diamantstenar.
Mm.
Men den har en lång historia. Den upptäcktes i Indien på 1600-talet. Det är en Golconda-diamant. Så den bröts i Golconda-gruvorna.
Mm-hmm.
Som är kända för att vara liksom det stället i världen där du får de absolut finaste typ 2A-diamanterna. Och blev senare en del av de franska kronjuvelerna.
Hur då, undrar man?
Franska kolonisatör. Oh. Alltså, du vet. Pillage and plunder. Det var inte så mycket etik och moral i gruvbrytningen back på 1600-talet.
Usch, jag skrattar.
Ja, oh, nej, det är inte det.
Mm,
vi kan skratta åt hur hemska förfäderna var.
Ja.
Men den tros ju tyvärr då var förbunden med otur och förbannelse.
Va?
Ja, ja, ja. Så folk tror ju att den här stenen är förbannad, för folk som har haft den i sin ägo har liksom bråkat ut för saker. Och liksom på grund av de tragedierna som har drabbat deras olika ägare i omgångar. Och idag så finns den på Smithsonian National Museum of Natural History i USA.
Är det någon som vill äga den?
Jag tror inte det. Jag tror att folk har liksom, den får vara på ett museum. Den är ju så unik för att den är liksom blå. Så, så att det kanske är bättre att den får ligga på ett museum.
Mm.
Gillar du blå diamanter?
Jag har nog aldrig sett en blå diamant. Naturlig blå diamant. Alltså jag har sett naturliga gula, naturliga rosa. Jag har aldrig sett en naturlig grön live.
Nej.
Nej, så jag har ingen relation till blå diamanter.
Alltså naturliga fancy diamanter i de här färgerna är väldigt ovanliga.
Ja.
Och då därmed väldigt apdyra, ska vi säga.
Har du hittat någon smycke med en blå naturlig diamant?
Nej, jag har aldrig sett det. Mycket bestrålade blå diamanter. Det går ju att bestråla. Det finns att sia uppe på Pantbanken Östermalm. En typ, vad är det, en 8 karats bestrålad turkosblå diamant som är helt bonkers cocktailring.
Ja, för det är det som är lite spännande nu. Nu ser jag att du kanske ska visa mig en bild här snart.
Ja.
Men innan jag i alla fall ser den här blå hopdiamanten, så det jag förstod av Sia är ju att infärgade diamanter, alltså som är blå, förlåt, som är, har en färg för att de är bestrålade, de får ju ofta en konstgjord färg.
Ja.
Typ som du säger, det här med turkosblå. Mm. Alltså det blir väldigt så intensivt. Så jag funderar på om, nu sitter jag och funderar på om den här blå hope-diamanten, är den så här milt blå så den ser mycket mer naturligt blå ut?
Den är lite indigoblå faktiskt.
Mm.
Här sitter den infattad i ett smycke.
Oj! Oj, vilket färgspel!
Ja. Yeah.
För jag tänkte säga att då indigoblå, den kanske kommer se ut som en blå safir, men det gör den verkligen inte.
Nej. Den gör inte det. Den får ju en helt annan... Diamanter har ju det som kallas fire, vilket safirer inte riktigt har. Safirer glittrar, men den här, det är en blå diamant som ändå regnbågsglittrar.
Ja.
Om man ska förklara.
Ja, verkligen. Men sitter den i den här? Det är ju otroligt mycket diamanter runt om. Och sen så är det ett diamanthänge. Alltså, sitter den i det här fortfarande?
Det vet jag faktiskt inte. Eller om det är bara en bild för display. Mm. För den har liksom stulits i omgångar. Efter att den franska kungafamiljen hade den, så kom franska revolutionen och sen så snoddes den och sen dök den upp i London hos en diamanthandlare, och det finns inte så många sådana stenar. Så det har varit väldigt många turer. Men ska vi ta hela hopdiamantens historia, så är det ett annat avsnitt.
Ja.
Men den är underbar.
Mm.
Så att jag tror faktiskt att den sitter i den här diamantkransen. Och det roliga är att en halo brukar vara små diamanter. Men jag tror att de här är några karat styck var. Bara för att mittstenen är så himla stor. Så att, ja.
Men kan du berätta något som hände? Har den en sån, någon huvudhistoria?
Alltså, den franska kungafamiljen hade det. Och sen kom franska revolutionen 1789. Och så fängslades kungafamiljen. Och när de var fängslade så var det någon som rånade dem. Och sen dök den upp i London 1812 hos en diamanthandlare. Så att den dök upp en diamant som var exakt likadan, lika stor, lika blå. Oj. Fett ovanligt. Den har nog stulits någon gång i kalabaliken som var franska revolutionen.
Det är rimligt ändå.
Ja, eller hur?
Mm.
Och sen så försvann den en gång till. Efter att man var i London. Nej, men jag sitter och dubbelkollar mina anteckningar här. Men den har varit i... Det är ingen som vet vad som hände med diamanten mellan 1902 och 1907. Men nu är den i USA.
Ja, okay.
Och hamnar på Smithsonian.
Och har varit där i 100 år?
Ja.
Jaha, okej.
Okay. Så den har då varit i USA.
Så det är ingen kungar som har ägt den sedan franska revolutionen?
Nej. The Frankel sold the diamond för 400 000. Alltså... Den har varit i privatpersoners ägare som sen har donerat den till Smithsonian. Så att, ja. Men jag ska sluta prata nu, för att då, annars kommer jag säga fel. Utan jag uppmuntrar alla att googla hopdiamanten.
Mm. Mm.
Mm. Och sen så vill jag istället gå in på ett smycke som både du och jag älskar. Och som faktiskt vi har lite bättre koll på historien. För den finns ju faktiskt i Sverige. Och det är akvamarintiaran, eller the Kokoschnik aquamarine tiara, som vi ofta ser hos vår kära prinsessa Madeleine, eller pryda hennes huvud.
Och tiarer är ju ditt specialintresse.
Ja, älskar tiarer. De är ju moffiga, mäktiga och alldeles, alldeles underbara. Och akvamarin är ju faktiskt min månadssten, för jag är född i mars. Så att Kokoschnik tiaran, eller akvamarin Kokoschnik tiaran, Kokoschnik är en typ av tiara som är... Alltså formen på tiaran, att du har ett lite bredare band som går upp med huvudet ut här. Det finns en Kokoschnik smaragd tiara hos det danska kungahuset. Så det är en rysk
stil. Liksom.
Det är en stil. Så det är därför det kallas Kokoschnik.
Ah. Vad betyder Kokoschnik på? Jag gissar att det är ryska.
Ja, jag tror bara att det kanske är personen som hittade på den, eller en stil som... Så att det... Och det är så här. Prinsessa Madeleine har en faster som heter prinsessan Margareta. Och hon har haft den tidigare före Madeleine. Och även Victoria har haft den omgången. Men det är just Madeleine som verkar vilja ha den. För den passar väldigt bra med hennes blå ögon och så här.
Och hennes liksom hjärtformade ansikte kan jag tänka mig passa den här designen väldigt bra.
Precis.
Mm.
Så den här tiaran ägdes från första början av Margaret of Connaught. Kung Gustav den sjätte Adolfs första fru. Så hon hade den först. Och den är i ett set med också, det finns en fantastisk brosch. Och andra akvamarinsmycken som matchar den. Och det här var då del av hennes bröllopssmycken.
Mm.
Och den är faktiskt gjord inte av en ryss utan av en tysk juvelerare. Men man kallar den ändå då för den här Kokoschnik-stilen. Och sen så gav Margaret of Connaught hennes son Gustav Adolf och hans fru prinsessan Sibylla av Saxe-Coburg och Göta fick ärva den. De har mycket titlar de här kungligheterna. Och hon hade den för första gången på en bal 1932. Efter deras bröllop. Och Sibylla älskade de här och hon bar dem under hela sin livstid och ofta och mycket. Tills hennes då man dog 1947. Och den Gustav Adolf vi refererar till, det är ju vår kungs pappa. Han gick ju bort tidigt. När Sibylla dog 1972 så fick då prinsessa Margareta det här. Och Margareta som jag sa är ju då kungens syster och Madeleines då faster. Och hon bar den ofta. Bland annat på prinsessan Kristina som är en annan av Hagasessernas bröllop. Och sen så har den, jag tror att man har köpt tillbaka den, för nu äger typ svenska kungahuset inga tiaror med, utan de ägs av en stiftelse så att de inte ska försvinna när någon försvinner bort. Och den här tiaran, det är diamanter och jag tror att det är platina. Och sen så är det liksom, nu visar jag med fingrarna, väldigt bra poddmaterial. Tänk er vaktelägg-stora akvamariner som sitter i ett band på huvudet.
Men det handlar också om att, ja nu visar du den är så fin, det här med att det ägs av en stiftelse, det vet ju ni poddlyssnare som lyssnat på avsnittet, senaste avsnittet med Caroline och Victoria tror jag det.
Mm.
Anledningen är ju också att man inte ska kunna ge bort det i till exempel bröllopsgåva till någon som ur kungahuset som gifter sig med någon utan ett land. Alltså för det är så mycket tiarer har även hamnat i Sverige.
Exakt.
Mm. Så det är inte bara att man ska, att om någon går bort, utan även att man inte ska kunna ge bort våra sådana kronjuveler.
Nej, precis. Att de ska hållas inom familjen, eller, men ändå inte.
Hovjuveler tror jag det kallas.
Ja. Så många hovjuveler ägs av en stiftelse. Prinsessa Sofia har ju ett eget diadem som hon ibland har med den blå ädelstenen turkos. Det är hennes privata. Även som prinsessans Sibyllas diadem, knappdiademet, kamédiademet, alla de ägs av en stiftelse. Så det var mina två historiska smycken.
Mm.
Så akvamarintiaran kan ni googla på svenska. Finns hur mycket artiklar som helst på Svensk Dam. Och sen Hope-diamanten. Den har en Wikipedia-artikel som är 3 uppsatser lång.
Det som också är lite uppseendeväckande tycker jag med den här tiaran, det är att den har väldigt turkosblå akvamariner.
Och de ser nästan ut som Pariba turmaliner.
Ja, för att akvamariner kan ju vara väldigt ljusblå. Mm. Och som mot turkos. De här är väldigt så intensivt turkosblå.
Vilket är den dyrare och mer eftertraktade färgen. Alltså en mer mättad turkosfärg är allt annat lika, gör att en akvamarin blir dyrare.
Vilket är spännande för att till exempel Ole Lyngård.
Mm.
Deras akvamariner är ju ofta, nu använder jag ett annat ord, men kalcedonblå. Alltså lite mer grå, urvattnat gråblå.
Mm.
Vilket blir en väldigt liksom, jag tycker det blir en väldigt behaglig blå ton.
Mm.
Men traditionellt, alltså priset på ädelstenarna bygger ju på mycket på skönhet, alltså vad anses vackert och vad blir då hög efterfrågan. Och det är just de turkosblå som är de som har högst efterfrågan. Mm. Så generellt i världen på akvamarinhandels eller på akvamarinmarknaden så anses ju de turkosblå vara de vackraste.
Nu ska jag inte säga hur Olle Lyngård tänker, men jag funderar på om det är, det är ju ett smart strategiskt val att inte använda de absolut dyraste variationen av akvamarin i sina smycken och istället göra ditt sin grej och vara, använda en nyans som de blir lite mer unika med och som kanske är lite billigare.
Det är jättesmart, men jag uppskattar ju verkligen alltså Charlotte Lindgård för hennes integritet, designintegritet. Till och med på den nivån att när jag tror det var när Sören var på Jarl Sandin och hade ett event för ett par år sedan. Det är ju Charlottes bror tror jag det är, som är vd för Olle Lindgård.
Yeah.
Och han sa att när det är någon guldsmed i deras ateljéer som så här har lite egna idéer. Då säger de, nej men då får du gå och starta eget, för här är det Charlottes idéer som gäller. Alltså stenhård så. Och jag tror faktiskt att hon har hon har extremt hög designintegritet och behöver antagligen ha det för att hålla sitt spår. Så att jag tror att hon har valt den blå akvamarinfärgen enbart för att hon själv tycker att det är den absolut vackraste.
Ja.
Tror jag. Mm.
Nej, men det är ju, ja, för hon går inte på vad alla andra tycker är vackrast.
Mm. Men du har ju även hittat fem blå smycken som som poddlyssnare kan köpa faktiskt. Mm. Alltså moderna smycken som inte är oåtkomliga tiaror.
Nej, precis. Men vi börjar med det som är lite mer av en... Man får spara lite längre för att ha. Och då ska jag plocka fram lite smycken här också i en låda. Men det första jag vill tipsa om är från en australiensisk designer baserad i Stockholm. Hargreaves.
Oh.
Mm. För att jag sa ju att jag ville ha smycken med flera sorters ädelstenar. Och hon har en ring som heter Enchanted Ring. Där hon använder blå och gröna safirer, Pariba turmalin, antikdiamanter och opaler.
Mm.
Och i liksom ett, det är magisk klusterring.
Har ni visat det här? Oj!
Mm.
Wow, okej, jag tar en bild här.
Nej, men jag kan skicka den.
Mm, gör det.
Du kan inte ta foto på ett foto med en telefon.
Det gör jag ibland.
Jo, men jag skickar den till dig.
Den här ser ut som ett korallrev.
Ja.
Alltså de har, det är en, nästan som en klackring fast lite annorlunda klackring. Och så är det bara som ett gytter av ädelstenar i olika färger. Och de har det här turkosblå, det går från grön turkos till mörk turkos, nästan mörkblå turkos.
Mm, hon har hållit sig på den grönblå sidan.
Jag skulle säga att det är, nu sa det Australien, jag har inte varit i Australien, men det ser ut som ett så här grekiska vatten.
Mm.
Fin. Ja. Vad kostar den då? Du sa att man borde spara länge.
Ja, den kostar 100 30 000 kronor.
Den ser ut att vara one of a kind.
Ja, hon gör den på beställning så att man får inte exakt samma, men man får den viben, utan då plockar hon vilka ädelstenar hon har och vilka som är bra kvalitet och så.
Men på ett sätt så tycker jag att den är ett kap, för hade den sålts på Broken English Jewelry?
Jag tror att hon säljer sina grejer.
Va?
Ja, för när man gör det. Hon säljs i USA i alla fall.
Okej, jag tänkte att då skulle den kosta, om den var gjord i USA och såldes av ett amerikanskt märke, den kostar 400 000.
Ja, men den kostar 13 000 euro eller 13 150 euro, så är det väl 150 000.
Mm.
Så, men gå in, är man ute efter unika klusterringar och unik take på hur man använder ädelstenar, så tycker jag verkligen att man ska gå in och kika på Hargreaves. Hon är så duktig. Hon har showroom i Vasastan i Stockholm. Och sen har jag... Är du klar eller får jag gå till nästa smycke?
Nej, du får gärna fortsätta vidare, men jag håller på att kontrollera om hon faktiskt säljs på Broken English.
Ah.
Jag blev så nyfiken.
För nu har jag en lapisring som är vintage, som kommer klubbas på Kaplans.
Mm. Hon säljs inte på Hargreaves. På Broken English.
Nej.
Oj!
Mm.
Ja, det var en klassisk lite lapisring, men den var ju nästan lite lik min faktiskt, höll jag på att säga nu.
Mm-hmm.
Gud vad kul för att han vill. För de har också använt Milligriff dekor.
Precis. Så det är en ganska moffig lapisring. Mm. Men man kan se att den är vintage, för stenen ser lite matt ut. För det är ju en äldre sten.
Ja, den här gillar jag. Vad tror du den kommer gå för?
Den budnivån nu är på 3,5. Utrop är 3,9, så jag tror att den kommer gå där kring 3-4 tusen. Och sen får man lägga på 20%.
Hur stor är stenen?
Jag vet inte, jag tänkte att jag ska gå och titta på den när den kommer på visning. Den är ganska stor, ringen.
För jag kan beskriva den, det är som en besällfattad. Alltså ni vet, den är en krans runt. De är ju ofta de här lite mjukare älvstenarna.
Mm.
Och så är det en domformad cabochon.
En cabochonslipad.
Ja, platt cabochonslipad lapis lazuli. Och sen så är det som en milligriff dekor runt om besällfattningen. Men sen har det en detalj. Och den har lite sån Maria Nilsdotter detalj. Det är som en vinge eller något som går ner liksom på ringbandet.
Ja, på skuldrorna av ringbandet så sitter det. Det är liksom inte en plain ringskuldra där.
Nej, så att den har ju någon form av andlighet över sig.
Den här har jag stjärnmärkt på Kaplan, så jag tycker att den är cool. Och jag hade, ja, jag är nyfiken på att kolla på stämplarna, hur gammal den faktiskt är.
Ja.
Sen har jag ett par, det blandar högt och lågt här. Det här är faktiskt ett custom-projekt från en av mina favoritinspo-konton på Instagram. De heter Spur Jewelry. Och de gör om folks gamla smycken till nya. Så att de använder ädelsten och så. Så ofta kan man ju ärva smycken som inte alls är en stil. Och du vet, man får några små diamanter här och någon ring här. Och så gör de om dem. Och använder heirloom treasures till nya smycken. Och här har de gjort om ett RDK-armband till två moffiga statement-örhängen. Och här är vi superklassiskt. Vi är platina, vi är gammalslipade diamanter och vi är mörkblåa safirer.
Ja, oh, coolt.
Mm.
Det ser, för den som kan se så mycket historia så ser man nästan dock att det är ett armband som gjort om till två örhängen. Och då tycker inte jag det blir så snyggt.
Ja, okej.
Okay. Men sen, ska säga, innan vi satte på mickarna så visade du för mig faktiskt också armbandet. Så nu är det den jag kan se. Nu ser det ut som ett avbrutet armband i två örhängen.
Ja, yeah, fair
men,
enough.
Men det är ett fint smycke.
Mm. Och sen har jag ju då en ring från Skatans skatter.
Åh! Oh.
Mm.
Jaha, vad kul!
Och den har en mörkblå spinell. Och spineller drar ofta åt det gråblå hållet. Så för er som gillar när smycken är lite kallare, stenarna är lite mer petroleum. Så det är en, den är från Portugal, den är i silver och guld med små rosenslipade diamanter runt omkring. Och sen är det en stor spinell i mitten, nästan en centimeter i diameter.
Och den är väldigt Portugal i designen. Alla som har sett dina Portugalsmycken, man ser verkligen att det är Portugal.
Ja.
Mm.
Så där är en spinell som jag tycker är en bra value for money-sten. Du får en hård och bra sten till ett ganska förmånligt pris, för att av någon anledning så är spinneller inte så trendiga.
Nej. Men spinneller är ju också, jag kan förstå varför folk blir förvirrade av spinneller, inklusive mig själv. För att ibland när jag inte vet vad det är för sten, så är det en spinell.
Mm.
Den är lite så oförutsägbar.
Mm.
Och går ofta åt de lite
stålblå, stålgrå.
Ja, men lite så udda färgskalor. Eller de här som är lite sådär, får jag säga fula ankungens färgskalor.
Ja.
Alltså som inte ser ut som alla andra.
Jag har ju en Mumbai-ring med en spinell.
Ja, men på ett lite avigt sätt på något vis.
Mm.
Det är ofta inte de publikfriande färgerna.
Nej, och det är det jag gillar.
Ja,
ja.
Men jag gillar att du tog fram den här, för det är väldigt roligt att du nämner spinell då, som en blåsten, för den ser ut som en svartblå safir. Och det är väldigt roligt att säga, wow, det är faktiskt en spinell. Det är väldigt ovanlig.
Mm.
Den är väldigt blå, nästan utan något grått alls.
Ja.
Och det är ovanligt för spinell.
Nej, men precis. Och den är väldigt mörk, men man ser det när man tittar med ljuset. Och sen så har jag en önskedröm. Det här är till Fanny. Fanny, nu hoppas jag att du lyssnar. Fanny är Cecilias kollega. För du och jag älskar alliansringar. Och jag tycker att vill man doppa tån i blått, så är det coolt att börja med en alliansring. Och alliansring bör finnas i varje smyckesgarderob. Du hade förmodligen sagt att den ska vara svart, vit eller champagne. Men jag tycker att man kan ha en blå. Och här vill jag då, Fanny, att du gör en alliansring med en gradient av blå stenar från ljusaste babyblått till mörkaste marinblått och tillbaka.
Gud vad fint. Hela vägen runt.
Mm-hmm.
Wow, det har vi haft en gång. För länge, länge, länge sedan.
Ja.
De gradient alliansringarna är så fina men väldigt svårsålda.
Det är så.
Men skulle du vilja ha det?
Jag hade nog gärna haft en blå gradient.
Ja.
Egentligen så hade jag nog kanske, det här blir ännu svårare då. Jag hade velat ha dem i typ lite av den färgen jag har på min vixelring.
Oj, nej det går inte.
Nej.
De finns inte kalibrerade så små. Alltså färgkalibrerade så små. Det är ju teal blue som du har, grönblå.
Ja, det hade varit coolt. Men jag sa ju att jag hade en önskedröm här.
Det skulle gå att få lite större stenar. Då blir det en moffig alliansring.
Det är inte fel det heller.
Nej, men i det här liksom en millimeters safirstorlek, då blir det svårt.
Ja, men jag hade tyckt det var coolt att få en alliansring med en gradient. Jag sitter och fingrar på. Jag har en blå, klassisk blå safirallians i platina på skatan. Som är ganska lik era.
Ja.
Nätt, petit. Liksom.
Och de är bra köp skulle jag säga. Alltså det är ju så här klassiskt. Ja. Gillar man blått så är det ju...
Precis. Mm. Så det var väl de smyckena som jag hade på min lilla lista.
Vad kul. Nu har jag fått en liten, nu har Ludde vinkat här för att vi behöver lämna studion.
Ja.
Men jag måste ju då nämna mina just nu favoriter av de blå ädelstenarna. Jättekort. För att jag har ju utvecklat ett intresse för blått de senaste månaderna. Vilket förvånar mig och gör mig väldigt glad.
Mm.
Det är som att upptäcka liksom en ny palett. Och de blå ädelstenar som jag just nu gillar allra bäst och som jag liksom blivit kär i och upptäckt och liksom så till en grad att jag vill använda det i min design. Det är ju safir såklart.
Mm.
Men, och min favorit är de här ljus till ljust mellanblå.
Mm.
De glittrar så fint och det är en så snäll färg som du sa, alltså baby, det är så liksom oskuldsfull färg. Jag tycker det är så fint.
Mm.
Sen har vi akvamarin. Mm. Allt är fin. Och jag gillar de som är kallt så isblå, ljusblå.
Mm.
Så inte riktigt turkos. Nej. Utan så. Mm. Lapis lazuli då, min nya löv.
Mm.
Och nu har jag också instatt ganska många lapis lazuli smycken. Jag tycker att man kunde ha valt ännu bättre stenar. Mm. Alltså så när du som lyssnar, om du ska köpa ett lapis lazuli smycke, kolla på stenen live. Eller få en video med liksom färgskiftning och sådär.
Ja.
Så du ser liksom himlen i stenen. Och, mm. Så att det är din himmel du ser.
Mm.
Och sen så kalcedon, en blå agat. Alltså jag blev helt kär, jag fick kolla i en annan ädelstenskvinnas gömmor nu och hittat en underbar blå. Hur skulle du beskriva den här blå färgen, Anna?
Mjölkigt himmelsblå. Ja. Tänk dig som blåbär och mjölk.
Ja, gud vilken bra beskrivning. Exakt så, ny favorit. Så blå agat, kalcedon. Och sen sista är turkoser.
Aha. Och det jag inser är att du gillar ju att jobba med då safirer som du säger. De får inte vara för mörka för du vill ha det oskyldiga. Och sen så gillar du ju opaka blåstenar.
Ja, precis.
Med
så.
Färgskiftningar men naturligt som inte är en vanlig blå färg.
Exakt. Och just det, sen har vi en liten bonus här. Domortorit.
Ja.
Det här är också en sten som jag ska ta kort på den till er poddlyssnare.
Det är en mörk blåbär med mjölk.
Ja,
den är väldigt blåbärsblå.
Ja, men den har ju liksom dalmatiners spräcklighet.
Ja.
Som jag också hittat i den här stengömman. Grymt häftigt. Men både kalcedon, lapis lazuli, den här turkosen och dormotoriten är ju mjuka ädelstenar. Så inte kanske varje dag smycken, eller man kan ha det kanske en halsbandsbärlock, men som ringer är ju definitivt en cocktailring, alltså inte gjord för att bäras varje dag.
Nej.
Det får vi ha ett högtidligt tillfälle.
Verkligen.
Mm. Okej, vi måste avsluta.
Ska vi slänga ut en lyssnarfråga?
Ja, vad har du för lyssnarfråga?
Har ni blå smycken? Och i så fall med vilken ädelsten?
Ja, vad kul.
Mm.
Mm. Precis, vad är deras relation till att just bära blått som i smycken? Det är ja, roligt.
Ja, precis.
Och sen så vill jag slänga ut också bara tre färgkombos som jag gillar med okay. Blått. Blått och ljusgult tycker jag är sjukt fint ihop. Mörkblått och aprikos.
Mm.
Sjukt fint. Ljusblått och vitt.
Okej.
Okay. Mm. Och jag tänker, mina färgkombinationer börjar ju oftast i blommor.
Mm.
Så i mina rabatter är det så jag försöker kombinera blått väldigt fint.
Ja. Jag håller ju inte med dig. Jag tyckte inte att det var bra kombinationer.
Jag tycker så här blått, typ så här anemonblå. Eller fietmigejblå kan man säga. Fietmigejblå, ljusgult som smörblomman skäddar. Kolla på den. Och orange, typ nejlikrotskala tempest. De tre tillsammans i prenrabatten och sen att klippa in som bukett. Så himla fint.
Mm. Jag har ju svårt för kombon blått och gult i och med att jag verkligen avskyr den blå färgen i den svenska flaggan. Jag tycker ju att den svenska flaggan är rätt ful.
Mm. Mm. Får se om du tycker annorlunda när du lyssnar.
Ja, jag gillar ju blått och orange tillsammans.
Mm. Väldigt fint, jag med.
Och petroleumblå och dusty pink.
Åh! Oh! Fint. Mm. Bra kombo, nu blir jag inspirerad. Kul.
Mm.
Hoppas du som lyssnar blev inspirerad. Det blir snabbt avslut här.
Mm.
Kära Hanna, tack för att du kom hit. Jättekul att prata blott med dig. Och du som lyssnar, tack för att du hängt med oss. Du får gärna också rösta på vilka som nästa färg ska bli.
Bra. Det blir jättebra.
Mm. Jag skulle kunna tänka mig att det lutar åt rött eftersom rött tydligen är en trendfärg, har jag förstått i år.
Mm-hmm. Rött är ju väldigt svårsålt med ädelstenar i Sverige. Mm. Vi är inte så mycket för rött.
Mm. Kanske får bli en kombo rött och rosa som tema.
Mm.
Eventuellt. Mm. Men vilken färg vill du vi ska prata om härnäst? Skriv DM till Instagram smyckespodden. Du kan också prata med Hanna på magpie_memoirs.
Mm-hmm.
Och tills vi ses igen så önskar vi er en riktigt härlig fredag.
Hejdå.
Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.
Så det är så.
Mm-hmm.